Då ska vi fortsätta tala katter, framförallt tamkatter här tillsammans med min gäst som har kommit in i studion nu, Bjarne Wikström. Hej, välkommen.
Hej, tack.
Kattkännare, kattälskare, kattägare och kattdomare är du också. Och jag undrar om det är så att det är ganska onödigt att ställa frågan till dig om katten ska få ströva fritt som den vill eller inte.
Jag kan ju svara kort. Den får ströva fritt på sådana områden där den är trygg. Men inte i stora samhällen som städer. Där anser jag att då har man katten inne. Men har man katten kastrerad eller steriliserad, då tycker jag att bor man på ett ställe där det inte finns någon trafik, så hålls den ganska bra på sin gård. Och inte går liksom någon längre och söker en dam åt sig eller en herre åt sig. Så både och, men mera nog innekatt. Ja. Och speciellt beroende på var man bor. Mm. Och sen är det ju sådana människor som bor i stan och så har de en sommarstuga. I stan är det en innekatt, på sommarstugan är det en utekatt. Jag har flera bekanta och det funkar väldigt bra.
Jag tänkte ju säga det, bevisligen så funkar det också riktigt bra. Det som djurskyddare säger idag är ändå det att katten, också om den bor på landsbygden, kan uppleva stress. Den kan utsättas för alla möjliga olika faror. De som bor på landet vet att en katt kan vara försvunnen plötsligt. Man vet inte vad som har hänt.
Det är ju det att på landet så finns det ju faror. Andra djur som lo till exempel som finns i våra områden. Som man bör ju nog ha den under uppsikt och ta in den till natten. Det anser jag. Fast den kanske får gå fritt. Min mamma hade en katt och mamma bodde på landet och det där. Och den rörde sig enbart på tomten och kom alltid in till natten. Och den klarade sig väldigt länge på det viset. Ja. Men man bör nog ha den under uppsikt i alla fall, anser jag.
Ja. Bjarne, orsaken till att jag ville ha dig med här i programmet så är egentligen det att du är en kattkännare. Och jag tänkte att vi skulle tala lite om tamkattens framförallt historia. Hur långt tillbaka i tiden ska vi egentligen gå för att hitta det här ursprunget till vår tamkatt?
Tamkatten anses ju vara hemma från Mellanösterns vildkatt egentligen. Och kom till Egypten. Därifrån många kattraser kommer. Och egyptierna var ju de som lagade en tam, så att säga, domesticerade den. Så att det där, vi får ju nog, på 2000-talet före Kristus, så då var egyptierna och domesticerade tamkatten. Att så långt tillbaka i tiden får vi gå.
Jag läste någonstans att Turkiet, Irak, till och med var tidigare med att göra vildkatter till tamkatter och att man till och med ska kunna räkna med att man går 9000 år tillbaka i tiden.
Ja, speciellt just då i Mellanöstern då, de länderna som du nämnde hör till. Så att det där, det är mycket troligt, men man tvistar lite om det där. Så att det där, men att egyptierna sen gjorde den som sagt som tamkatt och det är liksom som man håller på. Men att som sagt, både vildkatt och djungelkatten anses vara de som man gjorde som så att säga till tamkatter.
Ja, är det skillnad alltså? Vad är det för skillnad på det?
Jag är inte så väldigt bra på skillnaden mellan vildkatt och djungelkatt. Djungelkatten är en väldigt liten katt. Jag såg en bild på den och jämfört med vildkatten som då är en större. Men desto mer känner jag inte till i den saken.
Nej. Om vi sen tittar på kattdjuret, alltså före katten har domesticerats, då, Bjarne, hamnar vi väldigt långt bak i tiden.
Då hamnar vi super, super långt bak. Det kallas för den första vågen med då kattliknande köttätande djur 35 miljoner år sedan.
Usch.
Det är jättelångt tillbaka. Men då är det då kattliknande köttätande djur som det handlar om.
Ja.
Så vi får gå super, super långt. Sen finns det den så kallade andra vågen också. Där de senaste 5 miljoner åren som det då fanns katter i Asien. Och som kom sen över till Afrika. Och de vandrade från Asien till Nordamerika över Beringsund. Det gick bra att fara över på den tiden. Och sen kom de tillbaka till Asien, Europa och Afrika. Och därifrån sen då, just då från Mellanöstern och Egypten speciellt då, så det här, så blev det då vår tamkatt.
Ja, okej. Okay. Medan den var så här vild för de här miljoner år sen, då ska man kanske inte ha velat möta den i skogen.
Nej, nej. Man vill inte möta kanske vildkatter heller i dagens läge. I dagens läge gör man ju massor, speciellt i USA som är på nummer ett på att ta fram nya kattraser och sånt. Då tar de ifrån naturen så att säga. Så att jag kommer ihåg för ett antal år sedan när en sån kattras som bengalen kom, så har haft mycket vildkatt i sig, så var ganska vild innan det gick några generationer. Och det finns andra exempel. Men det här är liksom, nu då talar jag om ett antal år sedan då.
Ja. Kommer det nya kattraser?
Det kommer. Det kommer hela tiden. Hela tiden man provar och korsar och grejer och det finns massor med kattraser. Och så finns det ju massor med olika organisationer i världen och det där, och Finland hör ju då till FIFE som den heter, och där har vi ju nog ett antal katter, ganska många, över 40 om jag inte missminner mig här nu, som är så att säga registrerade.
Ja, det här är
men då handlar det om raskatter.
Ja, då handlar det om raskatter och inte vår bondkatt.
Nej.
Det här är ju en stor utmaning för en kattdomare som du är, att lära dig om nya raser.
Ja, varje katt har sin egen standard. Så att det beskrivs precis hur den ska se ut i alla aspekter. Så att det där. Men man gör ju en examen på varje kategori. Och om man vill så kan man bli allround-domare. Själv har jag två kategorier, så jag bedömer 12 olika raser.
Det är ganska mycket redan
det. Är ganska mycket redan det, men jag har ju hållit på i 24 år.
Du har lite vanan inne.
Man får ju en blick hur en katt ska se ut. Men när det kommer en ny ras som man till exempel aldrig har sett förut, så måste man ju liksom läsa och så måste man jämföra när man ser den första gången. Stämmer det överens med det som det står beskrivet eller ser den helt annorlunda ut? Mm. Och ibland när det kommer upp nya raser så kan de se väldigt olika ut. Men efterhand sen så när man avlar på dem och får ta fram de bästa sakerna, så blir det riktigt bra.
Ja.
En sån grej är bland annat sibiriska katten när den kom i tidernas morgon, som är en katt då, som har kommit från naturen. Jag kommer så bra ihåg första gången jag såg 3 stycken exemplar, då hade den alldeles nyss blivit godkänd. De var alla helt olika.
Nej, men hur ska den ungefär se ut, en sibirisk katt?
En sibirisk katt är en ganska kraftig katt, har en vattenavstötande päls, precis som norska skogkatten till exempel, och kommer från Sibirien som namnet säger, har ett runt hud, ser ganska söt ut egentligen, med små öron och en sluttande haka, vi kallar det för svag haka på katten. Det är den enda rasen nästan som har en svag haka.
Okay.
Och det här har blivit väldigt populär och är väldigt fin idag. Det finns många fina exemplar i Finland, det finns många fina exemplar i Schweiz och i Tjeckien och i Polen. Så att det där, men vi har jättefina sibiriska katter. Och då var det liksom, jaha, oj vad det har gått fint framåt när man såg den efter några år.
Ja.
Ja.
Jo, när man har Bjarne Wikström i studion som är kattdomare, så kommer man ju så här lätt in på det där med raskatter, vilket ju är ett charmigt område. Men om vi håller oss ännu till tamkattens historia. Hur länge har katten hållit så där av människan, till exempel här hos oss?
Exakt kommer jag nog inte ihåg, men det användes ju väldigt mycket inom jordbruket så att säga. Vad är ett nyttodjur? Och kanske ännu idag på vissa jordbruk har man en som ett nyttodjur. Men sen en grej som jag absolut vill poängtera med för huskatten är ju det när folk säger jag har bara en huskatt. Det är inte bara en huskatt. En huskatt är lika fin som en raskatt.
Och nu menar du alltså det som vi brukar säga bondkatt?
Bondkatt, ja. Bondkatt eller huskatt. Det är absolut likadant. Och vi har så fina och vackra huskatt. Man får ju ställa ut en huskatt också. Eller en bondkatt.
Ja.
Ja. Så att det där, den har varit väldigt, väldigt viktig just inom på lantgården, ska vi säga. Jag kan inte exakt säga hur länge den har varit, men att länge och fortsättningsvis.
Ja, lite hand i hand med
lite hand i hand.
Jordbrukarsamhällena helt enkelt. Jo, den har varit ett nyttodjur och är det säkert på sina håll fortfarande. Jag såg en siffra på att vi idag har, för det första har vi tamkatter på alla kontinenter förutom Antarktis.
Ja.
Och att man räknar till att vi har ungefär 600 miljoner katter i världen. Det är mer än hundar faktiskt.
Det är mer än hundar, ja. Och det finns ju mycket katter tyvärr nu som så att säga strövar vilt omkring. När man ser från andra länder då reportage och då, så ser man tyvärr. Men att det där, de har fått det bättre också i Finland, men det finns tyvärr ännu nog, måste jag säga, katter som inte har det så bra och som får leva vilt och som man tar som sommar katter, men det har blivit mycket, mycket bättre.
Ja, no, men i Finland har man ju gjort otroligt mycket för att få bort de här viltkatterna, ja. Det måste vi ju säga.
Ja, absolut, absolut.
Och det är ju bra.
Det är bra. Och speciellt det här just att man ska då komma att förstå att man ska sterilisera en katt och man ska kastrera en katt, då blir det inte oönskade ungar.
Mm.
Det poängterar jag alltid. Att om man har sin katt att ströva ut så att säga under uppsikt, så ska man absolut göra det. Det är en kostnad naturligtvis, men det lönar sig absolut.
No, men om vi då tar innekatten. Kan man fylla alla innekattens behov, naturliga behov, tycker du, om man håller den så?
Jag har haft katt sen 1986. Det hade också i mitt barndomshem och den så gick också fritt ut så att säga. Men sen 1986 har jag haft raskatter och de har aldrig varit utekatter. De har levt i en stor utebur och de har levt i koppel. Vissa katter tycker om att gå i koppel. De får nog sitt behov om man har klättertränat dem, klöstränat dem, en balkong till exempel. Går de katter vi har nu är 10 år gamla, har aldrig varit ut, skulle säkert få chock om de skulle vara ut. De katter vi hade tidigare så levde i utebur då, en stor utebur där de kunde gå fritt ut och in utan på natten. Och när vi flyttade in till stan så tänkte vi, hur ska det gå nu? Att hur vänjer sig de sig utan den här stora uteburen som de hade fri tillgång till? Det gick helt bra. De accepterade det nya. Det här var vårt nya hem och balkongen blev deras. Så att folk säger så här att jag har katten det bra inne, den som inte får gå ut. Jag tror nog att de har det. Man bör kanske sätta lite mer uppmärksamhet till katten när den bara är inne katt. Den bör få vara nästan överallt. Och vår dam har varit överallt utom i taket.
Mm-hmm. Ja. Okej. Okay. Ja. Men det, alltså, du menar att det blir inte någon nervösa katter med ouppdämd energi där hemma?
Nej. Jag ska inte säga så. Om man har en väldigt liten lägenhet och har flera katter, då kan det hända att det kan bli eventuellt. Nu har vi ju upplevt det också, det är ju en lång tid sedan 1986, att det kan bli små så här stridigheter mellan de här katterna. Men inte något sådana här fruktansvärda slagsmål har vi aldrig upplevt under alla dessa år. Och oftast är det ju så när man har flera, så är det en som försöker vara kung eller drottning. Oftast är det nog en dam som är det, för damerna är väldigt bestämda av sig. Så är det också när vi har bara två, det är damen som bestämmer.
Ja, ja. Precis.
Men det är klart att det kan, varje katt är en enskild individ, så att nu kan det ju förekomma. Och speciellt om man har många. Jag vet då när vi höll på med uppfödning, så då hade vi 5 vuxna katter plus ungar då när vi hade ungar. Och det gick nog bra. Jag tror också att det beror väldigt bra hur människan engagerar sig i katten när den är så att säga inne.
Ja.
Hur mycket tid man har inne. För man tar ju den för att man vill ha den.
Mm.
Ja.
Och umgås med
och
den.
Och umgås med den också.
Ja. Jag tänkte just, vi kommer lite in på min följande fråga. Om vi tänker på kattens natur, passar den med människan? Är det ett socialt djur?
Passar och passar. Det har väl blivit så med tiden. Tidigare, katten är ju självständig. Väldigt självständig. Och det där, fast katten tycker om människan och människan tycker om katten, så är det ju nog det som är charmen med en katt, att den bestämmer kanske ändå själv ganska mycket. Men husse och matte ska liksom ta den sista procenten nog i alla fall, om man har dem som sällskapsdjur.
Du menar att man kan också skola en katt?
Man kan skola en katt. Inte kanske lika mycket som en hund, men man kan skola en katt i vissa saker. Och den är ibland slugare än människan.
Ja,
har jag konstaterat.
Just, det är ju just det här som gör att vi har kattmänniskor och vi har hundmänniskor. Sen har vi både och också,
ja, både
naturligtvis.
Och, ja.
Men det är lite olika djur,
ja,
faktiskt.
Ja, och jag tycker också om hundar, men jag är för lat för att ha hund. Så att därför har jag katt.
Just det. Hör du, Bjarne Wikström, ännu den här diskussionen som kommer upp nu och då om att är det okej med att katter strövar omkring i våra små städer? Det ser man nu och då i alla fall ute på landet och så vidare i byar. Vad säger du? Är det bra att vi diskuterar det eller är det okej som det är?
Vi ska nog diskutera det fortsättningsvis fast det här blir bättre. Det tycker jag att vi ska göra. Och det här, nu kan man tänka sig att jag är fruktansvärt hemskt att ha mina katter inne i 10 års tid. Men det här, om man har ett tryggt ställe som jag nämnde tidigare och har den så att säga under bevakning, så kan man nog ha dem ute, men ta in dem till natten.
Ja.
Och så får de sova i sängen.
Precis, då, ja, trivs de.
Då trivs de.
Och med tillägget att har man en katt som innekatt så är det också okej.
Okay. Det är helt okej. Okay.
Vi kan sluta tycka synd om dem.
Absolut, absolut. Absolut. men du ska veta att du har ett djur och du ska umgås med det när du har det. För den är ju bara inne och den har bara dig.
Mm. Ja. Det är det man säger också, att folk tror att man kan lämna katten hemma ensam för kanske flera dygn. Till och med kanske flera veckor om man har någon som lite ger mat. Men den är ganska sällskaplig.
Nu är den sällskaplig, den har blivit van att vara med människan. Men det är ju enklare nog, om man jämför då hund och katt, att lämna en katt för ett dygn till exempel. Och beroende på vad katten äter, hur den äter, våra nuvarande katter äter endast torrmat och vatten, vilket är väldigt behändligt. Då sätter man en skål med vatten och en skål med torrmat och den blir inte gammal under dagen. Så att man kan lämna att då toalådan är ren när man, och då kan man nog vara borta ett dygn helt och hållet. Det dör inte katten av.
Nej.
Men de väntar nog när man kommer hem. I fönstret.
Och det är roligt.
Det är roligt.
Bjarne Wikström, tusen tack för att du var med i vårt program,
tack,
om katter.
Tack, det var jättetrevligt.